Ja, god kväll. Det är gott verkligen att få tillhöra samma församling som er. Och ja, det menar jag verkligen. Vi kan gå till Esra bok kapitel 9. När vi tidigare tittade på kapitel 7 och 8 så såg vi hur prästen Esra återvände till Jerusalem från fångenskapen i Babel. Tillsammans med ett stort antal judiska familjer. Esra var en skriftlärd, mycket kunnig i Mose lag. Och han hade fått i uppdrag att lära Israels folk hur de skulle leva för att följa lagen. Esra kom till Jerusalem 57 år efter att templet hade invigts, när den första gruppen av judar hade återvänt. När gåvorna som Esra hade fört med sig från kungen i Babel hade lämnats i templet fick han en rapport över läget i landet. Och vi läser Esra 9, vers 1-3. När detta var fullbordat kom några av furstarna fram till mig och sa: varken Israels folk eller prästerna eller leviterna har hållit sig avskilda från de främmande folken och deras avskyvärda handlingar. Från kananéerna, hittiterna, periserna, jebusiterna, ammoniterna, moabiterna, egyptierna och amoréerna. De har tagit hustrur åt sig och åt sina söner bland deras döttrar. Och det heliga släktet har blandat sig med de främmande folken. Förstarna och föreståndarna var de första att begå sådan otrohet. När jag hörde det rev jag sönder mina kläder och min mantel och slet mitt hår och skägg och blev sittande förstummad. Och om det hjälper er att ha punkter så kan vi kalla det här för den första punkten: folkets synd. Vad var folkets synd som fick Esra att dra ut sitt eget hår och skägg? Det handlar om två saker: blandäktenskap och avgudadyrkan. Och det är två synder som kan tyckas verka vara ganska olika, men som har en stark koppling emellan sig. Och när jag säger blandäktenskap så menar jag egentligen inte att judar gifter sig med personer av annan etnicitet. I Esra 6:21 till exempel så ser vi att det fanns människor som inte var judar som hade avskilt sig från hedna folkens orenhet för att söka Herren, Israels Gud. Och de var en del av Guds folk och deras gemenskap. Så problemet var inte etnicitet, men problemet var att det heliga släktet blandade sig med de främmande folken. Eller problemet med det var att Guds folk blandade sig med de som tjänade avgudar. Vilket riskerade att leda till att de föll av från tron på den enda sanna guden. De främmande folkens avskyvärda handlingar som det talas om handlar just om avgudadyrkan och annan ondska som falsk religion leder till. Gud hade förbjudit den här typen av äktenskap i 5 Mosebok 7. Du ska inte ge dina döttrar åt deras söner och inte ta deras döttrar åt dina söner. För det kommer då att leda dina söner bort från mig till att tjäna andra gudar. Och flera av folken som nämns här i Esra 9 är precis de som Gud specifikt hade varnat israeliterna för att gifta sig med i 5 Mosebok. Men det här är en återkommande synd i Guds folks historia. En liten kort genomgång så ser vi i 1 Mosebok 6 att Guds söner såg att människornas döttrar var vackra och tog till hustrur alla de ville ha. Och det var en av synderna som ledde till att Gud gjorde slut på allt levande genom en världsvid flod. Världens visaste man, kung Salomo, gifte sig med många utländska kvinnor som förledde honom till att följa och bygga offerhöjder åt andra gudar. En annan kung, Ahab, gifte sig med den fenicisiska kungadottern Isabel, som vi känner till, och som äggade honom att tillbe Baal och Ashera och förfölja Guds profeter. En profet som varnade för denna synd var Malaki, som enligt judisk tradition var samma person som Esra. Och det kan man ifrågasätta. Men klart är att de levde ungefär under samma tid och behövde hantera samma typ av synder. Malaki förmanar Israel för att de har gift sig med kvinnor som dyrkar främmande gudar och varit trolösa mot sin ungdomshustru. Gud har gjort det till ett för att han söker gudaktiga ättlingar, säger Malaki. Så inte nog med att du riskerar att bli ledd till avgudadyrkan när du förenar dig med någon som inte hör till Guds folk. Risken är också stor att dina barn blir ogudaktiga. Och i Nya testamentet så varnar Paulus att gå i omaka par, i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Och även i våra dagar kan vi se att det här är en vanlig synd som leder till avfall. Och erfarenheten visar att den som säger jag har allvarliga intellektuella tvivel på den kristna tron inte så sällan menar någonting i stil med jag har en otroende flickvän som jag vill ligga med. Så bedra inte er själva på det här området. I vår kultur så är vi inte så vana vid den här typen av rituell sorg som Esra uttrycker genom att riva sönder sina kläder och slita sitt hår och skägg. Kanske vi skulle må bra av, men det är en annan sak. Men det är lätt att förstå hans bedrövelse. Gud har på ett fantastiskt sätt befriat Israel ur sin fångenskap och låter dem få återvända till sitt land. Han har gett dem chansen att få börja om igen. Och Esra kommer dit för att bidra till en ny start genom att lära ut Guds ord. Men då har folket redan börjat ägna sig åt den typ av synder som gjorde att de fördes till Babel från första början. Som en hund som vänder åter till sina spyor. Präster, leviter, furstar, föreståndare, de som på olika sätt skulle leda folket, tog ledningen i att synda. Vi kan läsa vidare här, vers 4-6. Då kom alla de som fruktade Israels Guds ord och samlades hos mig på grund av den otrohet som de hemkomna fångarna hade begått. Jag blev sittande i stum sorg ända fram till kvällsoffret. Men när det var dags för kvällsoffret reste jag mig ur min bedrövelse med sönderrivna kläder och mantel. Jag föll ner på mina knän och räckte ut mina händer till Herren min Gud och sa: min Gud, jag skäms och blygs för att lyfta mitt ansikte till dig, min Gud. För våra missgärningar har växt oss över huvudet och vår skuld når upp till himlen. Vi skulle kunna kalla det här för punkt 2, Esras bön, eller att leda i omvändelse. Och vi har sett hur folkets ledare ledde dem i synd. Men Esra däremot, han leder dem i omvändelse genom sin bön. Genom sin sorg över synden så samlar han alla som fruktar Guds ord omkring sig. Och Esra har inte själv syndat. Det här är första gången han hör om folkets synd. Han hade ingen chans att stoppa det tidigare. Men han är en verklig ledare. Han tar ansvar. Jag skäms och blygs, säger han. Han hade kunnat två sina händer och säga att jag är oskyldig. Men hör hur han identifierar sig med folket. Våra missgärningar har växt oss över huvudet. Vår skuld når upp till himlen. Och de flesta av oss kommer förmodligen någon gång i livet ha någon form av auktoritet. Det kan vara som äldste eller som make eller som förälder. Och äldste i en församling är förmodligen den position som är närmast jämförbar med Esras, en ledare för Guds folk. Den som har fått i uppdrag att undervisa hans ord. Men jag tror att även vi andra har någonting att lära av Esras agerande. När Gud har gett dig auktoritet så har han också gett dig ansvar. Och om den som du har auktoritet över syndar, så är det inte rätt att fly undan från ditt ansvar genom att försöka visa att du inte kunde göra någonting för att stoppa det. Du kanske önskar att du aldrig hade hamnat i en viss situation, men det ligger nu på ditt bord att hantera. Välj själv om du vill vara en Esra som aktivt tar ditt ansvar, eller en Pilatus som gör allt för att skjuta bort det, skjuta över det på någon annan. Så ta ledningen i omvändelse och gör det i den sfär där du har inflytande. Vi har sett hur Esra först får kunskap om synden och därefter sörjer över den. Man skulle kunna säga att det här är de två första stegen i sann omvändelse. Och sen fortsätter han med bekännelse. Och det är en fantastiskt stark bön som vi tyvärr inte kommer hinna titta på så mycket i detalj idag. Men Esra beskriver vilken nåd de har fått av Gud som har låtit dem få komma tillbaka till sitt land och bygga upp Guds hus. Utan omsvep eller ursäkter så bekänner han folkets synd. Hur de har övergett Guds bud och orenat landet genom att blanda sig med främmande folk och ta del i deras handlingar. Han erkänner att Gud redan har skonat dem mer än de förtjänar genom att rädda dem från Babel. Vers 14. Skulle vi då på nytt bryta mot dina bud och gifta oss med folk som gör så avskyvärda saker? Skulle du då inte bli så vred på oss att du förgör oss tills inget är kvar och ingen räddning finns? Esra inser att Gud inte skyldig dem något mer tålamod. Han vet att Gud skulle vara rättvis om han förgjorde dem. Men ändå så är han inte utan hopp. Vers 15. Herre, Israels Gud, du är rättfärdig. Eftersom vi denna dag finns kvar som en räddad rest. Se, här ligger vi nu i vår skuld inför dig. Efter det som har hänt kan ingen bestå inför dig. Esra vet att Gud skulle kunna döma folket här och nu. Men han vet också att det faktum att en rest av folket har räddats och finns kvar, ett bevis på Guds barmhärtighet. Esra vet att han som är hela jordens domare kommer göra rätt. Hans hopp står till Gud själv. Han kan inte peka på något som gör att folket borde skonas. Men han lämnar det i Guds händer. Gör du med det? Gör du med oss det som är rätt i dina ögon? På ett begränsat sätt så representerar Esra folket inför Gud. Men han kan inte rädda dem. Han måste förlita sig på Guds barmhärtighet. Jag vet inte om ni har märkt till att Esra ber till Gud när det är dags för kvällsoffret. Och kanske är det för att han förstår att detta offer pekar fram mot något större än sig själv. Det sanna offret. Det felfria offret. Guds lam som tar bort världens synd. Och jag talar förstås om Kristus som på ett fullständigt sätt representerar Guds folk inför Gud. Han bad för våra synder före, under och efter sitt lidande. Och han gör det än idag. Esra sträckte ut sina händer för att ta emot nåd från Gud. Kristus räckte ut sina händer för att spikas upp på på ett kors av människor. Och han gjorde det för att, som Athanasius skrev, med ena handen dra till sig det gamla folket, med den andra handen hedningarna, för att förena båda i sig själv. Han dog för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Vi ska snart fira Herrens måltid till minne av detta. Kristus kallar oss till gemenskap med honom. Så låt oss bekänna våra synder och frimodigt komma till hans måltid för att låta honom mata vår tro, ge näring åt våra själar och glädja våra hjärtan. Amen.